Här börjar Katilinas sammansvärjning av Göran Hägg, inläst av Håkan Mohede för Saga. Kapitel 1. Ex-diktatorn Lucius Cornelius Sulla låg på sitt yttersta. Det var i det 676 året efter Roms grundläggning, då Marcus Emilius Lepidus och Quintus Lutatius Catulus var republikens styresmän. Dessa konsuler hade Sulla låtit folkförsamlingen välja, när han året innan dragit sig tillbaka för att njuta sin välförtjänta vila och skriva sina memoarer. 4 år tidigare hade Sulla återvänt från Asien i spetsen för sin segerrika armé, besegrat demokraterna utanför Roms portar och återinfört den hävdvunna ordningen. Ordning var överhuvudtaget hans paroll. Ordning överhuvudtaget. Han hade kommit på det geniala greppet att distribuera listor över vilka huvuden som skulle tas. På det viset hade det kunnat göras snabbt och effektivt och väckt långt mindre ont blod än Demokratpartiet gjort med sitt planlösa slaktande i segeryran för 8 år sedan. Det var inte kvantiteten blod som var avgörande för hur folket reagerade. Demokraterna hade hållit på i månader. Deras ledare, gamle Marius och hans underhuggare Sinna, Sertorius och Carbo, hade gjort koll på ett par hundra motståndare och personliga fiender allt eftersom andan fallit på. Och övriga möjliga offer hade fått tid på sig att fly från staden och sluta sig till Sulla. Så hade demokraterna börjat gräla inbördes, äcklade som de var av det utdragna blodflödet. Men när Sullas 23 legioner i god ordning marscherade in i Rom gick det på några nätter att gripa och avrätta över 6000 bokförda oroselement. I fortsättningen gjorde frivilliga partivänner i landsorten ett gott arbete, vägledda av listorna och en belöning på 2 talenter per huvud som inrapporterades och återfanns på listan. Systemet hade lett till att han hade kunnat spara in på de polisiära utgifterna och hemförlova sina legionärer. Det var 120 000 man som skulle ges egna jordlotter som belöning för sina insatser. Men genom det effektiva listsystemet hade mycken jord blivit ledig och noggrant kunnat bokföras. Ordning och reda i allt. Tyvärr hade den gamle Marius själv dött strax efter sitt makttillträde för 8 år sedan. Han hade dött i festyra på höjden av sin bana och på så vis en sista gång lurat Sulla på en given segernjutning. Hans silverörn, demokraternas fälttecken, hade inte synts till i slutstriden om staden. Sulla hade hatat den tölpiga uppkomlingen. Han hade hatat hans breda hundansikte. Han hade hatat Marius, inte så mycket för att denne varit demokrat, som för att han, det medgav till och med Marius egna, trots sina militära utmärkelser, varit en totalt inkompetent civilförvaltare. Genom detta, långt mer än genom sina virrigt folkliga idéer, hade Marius hotat all traditionell ordning. Om Sullas slut och sista dagar, berättar den antike historieskrivaren. Genom sitt utsvävande levnadssätt hade han förvärrat en sjukdom som inte hade varit så allvarlig i sina tidigare stadier. Han var länge omedveten om att han hade sår i inälvorna. Detta resulterade i att köttet började ruttna och fyllas av maskar. Många tjänare var dag och natt sysselsatta med att avlägsna dessa maskar, men de förökade sig fortare än de kunde avlägsnas. De krädde fram i sådan mängd att alla hans kläder, hans bad, handfat och mat infekterades av förruttnelsen och flytningarna. Han försökte tvätta sig och skrubba sig i ständiga bad dagen igenom, men det kände ingenting till. Köttet framförde maskar för hastigt och inget tvättande kunde hålla jämna steg med deras förökning. Så inväntade Sulla slutet. Det var i Puteoli, på de förnämas guldkust i Kampanjen söder om Rom. Han låg i ett sidorum i sin villa. Rummet hade stengolv och rappade väggar. Ett slags tvättrum. Det upplystes av det bländvita ljuset från dörrhålet och en glugg upp under taket.